Fjärde budet, visa aktning för din fader och moder, så att du får länge leva i det land som Herren din Gud ger dig. Så står det i andra Mosebok, det 20:e kapitlet. Och vi har ju den här serien Bud från Gud, en gåva för livet. Så är rubriken för den här serien. Och det här är alltså en rätt så kort, ett kort bud. Och jag skulle kunna läsa ifrån Efesierbrevet, femte kapitlet och in i det sjätte kapitlet innan jag fortsätter. Jag tror inte att det är så många arabiskspråkiga idag, Nabil, eller? Klarar vi svenska allihop? Det går bra. Då kör vi det. I fortsättningen också, alltså Efesierbrevet 5, och jag läser med vers 25. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte, så att det går dig väl och du får länge leva på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Amen. Hörrni, det hörs att det är ett gammalt bud. Akta din far och din mor. Det passar väl att en gammal man talar över ett gammalt bud. Och så passar jag på att läsa också ur Nya testamentet, den här uttolkningen som Paulus ger i det som faktiskt brukar kallas för hustavlan, en av hustavlorna i Nya testamentet. Och det är en slags beskrivning av hur man ska leva i familjen. Naturligtvis hänger det ihop. Ja, det är ett gammalt bud. Budet om far och mor och barn, familjen. Det är ett gammalt. Det är en gammal institution, familjen. Den är äldre än samhället. Den är äldre än det vi kallar för äktenskapet i social, civilrättslig mening. Familjen, mor och far och barn, är den allra, allra äldsta institutionen i denna värld. Den är märkvärdig, den institutionen, därför att den utgör själva grundvalen för samhället. Och den utgör byggstenarna i ett samhälle, nämligen gemenskapen i hemmet, gemenskapen mellan far och mor och barnen. Det här budet skiljer sig väldigt radikalt från de andra buden. Vi har ju 10 bud i andra Mosebok, det 20:e kapitlet. Och vi har det återupprepat senare i Bibeln, både i gamla och i nya testamentet. Och det är en sammanfattning, kan man väl säga, utav goda etiska regler för hur ett samhälle ska kunna fungera. Mose tog emot de här, det hörde vi talas om alldeles i första delen utav den här serien när Johan Ström predikade. Mose som tog emot de 2 tavlorna där det fanns nedskrivet av Gud själv, som med sitt finger skrev på tavlor av sten. När vi ser det där åskådliggjort i bild, så ser man oftast, kanske alltid, de 2 tavlorna fördelade mellan sig de 10 buden. Den ena tavlan har 3 bud. Och så får alla de andra trängas på den andra tavlan. Och det är inte så märkvärdigt egentligen, även om inte det står uttryckligen att det var så Gud skrev på de där 2 tavlorna. För det står det ingenting om, utan det är ju konstnärer som har tyckt det så. Och exegeter, teologer har tyckt att det är lämpligt att dela de där 10 buden i 2 avdelningar. Där den första avdelningen, det vill säga första tavlan då, för att använda konstnärens bild, det handlar om relationen med Gud. Att älska Gud av allting, värda och ära och akta hans namn som betyder hela hans personlighet. Det handlar de 3 första buden om. Det är den längsta texten egentligen i andra Mosebok 20 kapitlet. Fastän det är bara 3 bud så innehåller det mängd av text mer än de andra buden tillsammans. Lite märkligt kanske, men ändå fullt förklarligt att det är på det sättet. Därför att relationen till Gud är förutsättningen för att de andra buden ska fungera som kraft och hjälp. Utan respekt, kärlek till Gud, så hänger de andra 7 buden som en blytyngd till döds över varje människa. Medan det får alldeles en naturlig och normal mening och blir istället för en börda en kraft om man börjar där med Gud. Älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och din nästa som dig själv. Så sammanfattar Jesus alla de där 10 buden. Och så säger han att på denna enda spik, för han sammanfattar det till 1 egentligen. Kärleken till Gud och kärleken till nästan. Och så hänger han upp alla buden på denna enda spik. Kärleken till Gud, kärleken till nästan. Om det fjärde budet är tungt som bly och hänger som över en avgrund och de övriga också, så kan det bero på att relationen till Gud inte är som den bör vara. Ja, så kan man väl säga i en kyrka, så kan man väl säga som kristen och med en bakgrund i kristendomen, men alla andra då ska väl inte behöva böja sig inför detta faktum. Jo, faktum är det så att detta är en regelbok för hela mänskligheten. Det är en slags bruksanvisning gjord av själva skaparen. Nu vet vi ju att väldigt många människor inte bryr sig om bruksanvisningar. Men så går det som det går också. Kan i en del ha full förståelse för det. För jag tillhör den här skaran som säkert är en minoritet i världen som inte kan läsa bruksanvisningar. Utan jag går till Ellen när det är något sådär som behöver förklaras tekniskt och så. Och jag går alltid genvägar. Alltid. I natt ringer min yngsta dotter 1:30. Jag har låst ut mig. Och jag smyger upp och ska ta bilen. Och jag kan inte starta den. Så var det. Och jag tog fram boken och läste mitt i natten. Och jag fick inte igång det där eländet. Så är det. Nu på morgonen så talar jag Ellen om hur jag borde ha läst. Förstås. Då hade jag ju kommit igång med den där eländiga bilen. Ja, det är skamligt att berätta det här. Men jag gör det nu ändå. Alltså jag kan ha en mening förståelse för att människor så att säga går genvägar och så. Och så blir det som det blir. Eller hur, Alf? Alltså man sneddar här och sneddar där. Och tror att man ska kunna gå genvägar genom livet. Men det är faktiskt inte möjligt. Människan, oavsett vilken uppfattning man har, är den objektiva verkligheten. Och nu är jag glad att jag står i talarstolen och inte blir motsagt. Den objektiva verkligheten är att människan är skapad av Gud. Och han vet hur vi fungerar. Till och med Darwin, Charles Darwin, ni vet han som på 1800-talet väckte stor uppmärksamhet när han provocerade med arternas uppkomst och talade om att det ser ut på si eller så, får frågan, men finns det då ingenting unikt med människan? Och då svarade han, inte om hennes upprättstående hållning eller skallhålans storlek, utan han säger, människan är det enda djur som kan rodna. Varför gör hon det? Jo, när hon överskrider det som är naturligt. När hon överskrider det som känns äkta och sant. Ja, nu vet vi att vi har olika lätt för att rodna, och det har väl med blodflödet och vad det nu kan vara att göra. Så att om du nu rodnar så behöver det ju inte betyda att du alltid överskrider den inre kompassen. Men någonting åt det hållet var det väl ändå Charles Darwin menar. Att det finns något unikt hos människan. Detta att hon har en moralisk kompass. Och den kompassen behöver en karta. Och buden är denna suveräna karta. Och nu handlar det idag om det fjärde budet. Förra söndagen så lyssnade vi till en utomordentligt god predikan utav Nabel Hermes som talade om vilodagen. Och den som lyssnade uppmärksamt förstod att det var mer fråga om att leva i tiden som Gud ger och ta emot den som en gåva. Och inte som ett bud att jag måste hålla detta. Detsamma är faktiskt det fjärde budet. Det är en påminnelse om själva vår existens. Att vi finns här och att vårt liv är en gåva. Varenda en av oss är födda. Någon har till och med bytt blöjor på oss, varenda en. Titta dig omkring. Tänk på dig själv. Det skapar en slags ödmjuk inställning till livet. Att vi är barn, varenda en. Kanske en första vink om den nåd som Gud ändå ger till hela mänskligheten. Vi tog emot det som barn, varenda en. Och vi tog emot det utav dem som födde oss, vår far och vår mor. Luther har sagt så här, Martin Luther, ni vet han som har sammanfattat många bud. Både långt och kort gjorde han det. Han säger om det fjärde budet, att visa aktning mot våra föräldrar är det finaste vi kan göra. Näst efter att tjäna Gud på det sätt som påbjuds i de föregående buden. För Gud har placerat föräldrarna främst, ja istället, i sitt ställe på jorden. Alltså vad känner ni? I sitt ställe på jorden. Hur var det vi läste här av Paulus? Han säger så här, ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Alltså det hänger ihop. Ja, Gerd, tur att du hade sonen här nu. Vi andra avundas dig nu. Att inte vi har alla barn här. Eller hur? Ja. Och ibland kanske man tycker att det är bra att inte de är med på ett sånt här möte. Jag vet inte hur jag skulle ha reagerat om alla mina fem barn hade varit här. Men nu är de inte här. Därför är jag frimodig. Banden och kärleken till våra föräldrar påminner oss ständigt om detta som jag nyss sa. Livet är en gåva, inte en ägodel. Vi äger det inte, utan det är en gåva. Vi är barn till Gud och våra föräldrar. Älska våra föräldrar som vi älskar Gud. Det fjärde budet kommer omedelbart efter uppmaningen om att älska Gud. Sen kommer förmaningen om att akta och hedra sin far och sin mor. Och så börjar dekalogen, de 10 orden ifrån Gud, med det här budet. Och därmed inleds den andra tavlan, som alltså talar om de mänskliga relationerna. I de tidigare buden har vi hört om Gud, och nu handlar det om relationen till människor med människan. Vi ska älska våra föräldrar som vi älskar Gud. Men kan det verkligen stämma? Kan det verkligen stämma att det är sant det Martin Luther säger och det jag som pingstpredikant påstår här idag? Att vi ska älska våra föräldrar som vi älskar Gud. Gud har ju i de tidigare buden understrukit att vi inte får ställa någonting jämsides med honom. Nej, det är sant. Så är det. Men trots all den brist och all den ofullkomlighet som vi alla känner av när vi tänker på att vara förälder, så står det här budet fast som den portalparagraf in i relationer till de andra. Om inte vi klarar av den relationen, hur kommer det att gå med de övriga buden som handlar om min nästa som jag möter där utanför? Men kan man älska sin far och sin mor som man älskar Gud när det finns så mycket underliga och tokiga och märkvärdiga mödrar och fäder? För det vet vi finns. Vi hör om att de allra flesta våldsbrotten sker inte i mörka parker och i trånga passage, utan sker hemma. Och då kan man undra, hur i all världen ska man kunna älska sin mor och sin far när man har så dåliga, ett dåligt utgångsläge och dåliga förutsättningar, när miljön är på det här sättet? Jag skulle vilja påstå att det här budet talar mera om en attityd av att hedra. Inte absolut innebär att okritiskt acceptera allt som sägs och görs. Utan istället handlar det om att till och med kritik. Och vår kritik bör vara ett sätt att hedra och visa aktning för våra föräldrar. Som barn och som tonåring så har jag ett alldeles eget ansvar. Nu finns det inte allt för många här idag av den sorten, så därför ska jag inte läsa den krönika som jag tyckte var så intressant utav Pia Redin. En lördagskrönika hon skrev i tidningen jag brukar läsa, när hon talar om 60-talisterna som skyller sina tillkortakommanden inom själslivet, arbetslivet och familjelivet på sina gamla föräldrar. Och så ger hon några exempel, och hon svär rätt friskt i den här artikeln, så hon är inte särskilt from. Om det nu är en värdemätare, ja, jag tror det. I alla fall har hon enligt mitt sätt att se ett ovårdat språk. Så därför kan jag inte läsa hela den. Men hon påminner nämligen sina egna klasskamrater som hon träffar då och då om att lämna den beklagan du har över att inte du fick bli anmäld till gitarrkursen, eller att inte föräldrarna såg din stora potential och anmälde dig till hockeylaget lokalt. Du skyller hela tiden på det du, Micke, skriver hon, därför att du vantrivs på jobbet. Alltså hon tar itu rätt ordentligt, tycker jag, med en del, i det här fallet 60-talister, som alltså fortfar att vara barn i sitt själsliv fastän man har ett eget ansvar. Och som barn så har jag ett ansvar också när jag ser felen och upptäcker att det här är värt att påminna mor och far om. Att jag är så pass myndig och behövs så jag också bör kunna stå för min egen uppfattning. I vårt samhälle är det ju inte alltid enkelt. Nu sägs det att man flyttar hemifrån först när man, ja, 30-årsåldern, åtminstone i den här miljön. I den här miljön som de här buden växer fram, så begick man sin bar eller bat mitzva, flickan när hon var 12 år. Och pojken när han var 13 år. Då var man själsligt och andligt myndig. Så att man tog ansvar för sin egen andliga utveckling. Det är ett stort och ett stort privilegium att leva i en sån miljö att jag redan som en 12-åring blir betraktad med respekt. Både av mina föräldrar och av samhället, så att min mening betyder någonting. Vi vet ju varenda en av oss att det som gör att vi växer, att vi mognar, det är att någon behöver oss. Och att någon respekterar mig, att någon ser mig, att jag behövs. Det gör en människa mera mogen. I vår kultur behövde vi nog både som föräldrar men också som ungdoms- och barnledare och vad det är, mera ge uppdragen och visa att vi respekterar också barnet. Nej, sa föräldrarna till den 8-åriga flickan när de gick på restaurang. Du ska inte ha korv med mos, du ska ha fisk idag. Så kommer kyparen och tar upp beställningen. Och så beställer allihop. Och så kommer han till 8-åringen och hon säger: jag vill ha korv med mos och senap och ketchup. Tack. Och så vill jag ha Coca-Cola. Och så tar han och fortsätter han beställningen, för pappa säger nej, du ska ha. Och så beställde han åt henne. När kyparen gick så vände han sig till flickan och sa: nå, var det med ketchup och senap? Och då tittar 8-åringen på pappa och säger: han såg mig. Han såg mig. Det där kanske inte är god moral. Jag vet inte vad ni som föräldrar tänker. Men jag tror att det säger något väsentligt. Om en mor och en far ska kunna förvänta sig aktning, heder och respekt, är också att mor och far i sin tur ger respekt tillbaks till barnen. Det är nämligen en alldeles suverän gyllene regel som sammanfattas, förutom det där som Jesus hängde upp på spiken: älska din Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Så är det andra som brukar kallas för den gyllene regeln en underbar sammanfattning. Nämligen att du ska göra mot andra så som du själv vill bli behandlad. Hörrni, det gäller inte bara 30-åringarna. Det gäller också 8-åringen som behöver möta den respekten hemma ifrån mor och far. Det är en ömsesidighet i det här sammanhanget. Jag läste i morse, jag tycker om att läsa tidningar, och den här rubriken kunde man inte bara gå förbi: bajsblöjor och dricks väcker heta känslor. Har ni läst den? Jag tycker om att läsa Magdalena Ribbings lilla krönika om hyfs och etikett. Och nu talar hon om det här. Jag ska inte läsa den första delen. Hon talar bara om hur det är svårt med mellanmänskligt umgänge. Det som kallas socialt liv. Och det reagerar hon på, för hon har fått en del kritiska synpunkter. Därför att hon har berättat hur man bör bete sig om man är främmande och ska byta bajsblöjor på bebisen. Hör ni vad mycket konstigt jag pratar idag? Nåväl, men det, jag citerar ju bara och då går du an. Och så talar hon då om de här synpunkterna som hon har fått. Och hon säger att det här visar bara hur svårt det är med ett hyfsat mellanmänskligt umgänge. Alltså det som kallas socialt liv. Som jag uppfattar det har många människor under senare decennier bestämt sig för att alltid sätta den egna personen i första rummet. Och prioritera endast det man tycker är bekvämt för en själv. Denna nu vanliga attityd gör det mera besvärligt att leva i ett samhälle där vi är beroende av varandra, vilket är ett samhälles kännetecken. Var inte det bra sagt? Nej, men ni hör inte på. Och så fortsätter hon: med bara små enkla åtgärder av anpassning skulle det bli oändligt mycket trevligare och bättre att vistas tillsammans med kända och okända. I bästa fall, och nu kommer framtidsvisionen, i bästa fall svänger trevlighets- och anpassningspendeln snart åt samarbetshållet efter åratal i självupptagenhetens trista riktning. Ja, det är nästan värt att köpa Dagens Nyheter och läsa den där och klippa ut den och spara den. Alltså, detta är ju faktiskt det som är självklart när vi tänker efter att det är frågan om ömsesidighet och att det är frågan om att se och uppmärksamt leva tillsammans med dem som lever allra närmast mig. Ingen människa är en ö. Så skrev Sture Linnér, han som dog här i veckan nu, professorn och grekiskkännaren. Ingen människa är en ö. Och i den lilla boken som han skrev för många år sedan så beskriver han varje människa som en del av själva fastlandet. Och han tänker på den europeiska kontinenten. Och varje gång havet sköljer bort en liten jordbit ifrån kontinenten så minskar Europa. Det är konsensus av den boken han skrev. Ingen människa är en ö. Ingen lever för sig själv. Och varje gång som en bit går bort eller någon försvinner så är det faktiskt helheten, samhället, som tar skada. Ingen lever för sig själv. Alla hör vi ihop. Vi är värda att visa aktning för mor och far. Vi är det som föräldrar och vi i vår tur har våra föräldrar som vi ska visa aktning för. Man kan inte låta bli att fundera om inte det här budet är mera riktad till den mogna människan. Det vill säga den som har gamla föräldrar. Jag menar, barn ska naturligtvis höra detta. Och då tänker vi på barn, de som gick iväg till söndagsskolan och kanske trotsiga tonåringar. Men vi är alla barn till våra föräldrar. Jag gläder mig när jag går på hembesöken här i Södertälje. Jag går på vårdhemmen och hälsar på de gamla. Och jag gläder mig över att ni i deras rum låter livet finnas kvar. Livsberättelsen om vem den här människan var. Fortsätt med det. Även när tanken är förvirrad och kraften har avtagit så är det faktiskt så att det är min plikt såsom son och dotter att visa vördnad och heder och aktning. Och ett sätt är att vara med ända till det svåra slutet. Och jag skulle gärna vilja rekommendera er som nu håller på att åldras, eller vi som håller på att åldras, se till att din livsberättelse finns. Och du som har en gammal far och mor, se till att berättelsen om vem den här personen är också förmedlas till vårdpersonal som vet att den här människan har en intressant och spännande livshistoria. Jag har varit på en del håll. Eftersom jag har varit predikant i många år så har jag hunnit se många hem och många gamlas hem som redan innan man slutar sitt liv är fördelat och mamman, pappan sitter med kala väggar och ingen berättelse som ger vad det här var för en människa med ett helt rikt, intellektuellt och spännande liv. En ocean att ösa ur. Så därför så ta det till dig, du som tänker på att det här budet gäller bara mina barn och mina tonåringar. Det gäller oss allesammans. Hedra, akta. Vilka ord skulle man mer kunna använda? Jag tycker att din sång, Alf, var bra. Om kramen. Kom inte bara med välvalda ord, utan beröringen. En beröring säger mer än tusen ord. Var det därför som Jesus eller evangelierna uppehåller sig de allra sista dagarna innan Jesus gick till Golgata så mycket vid hur man berörde varandra? Maria, en synderska i stan, som rör vid hans fötter, smörjer hans fötter. Han själv, Gud, konungarnas konung, klär av sig manteln, tar handduken om livet, tar vattenfatet och så böjer han sig och tvättar smutsiga fötter. Lärjungarnas fötter, berör dem. Aldrig jag, säger Petrus, inte jag. Om jag inte får beröra dina fötter, om inte jag får tvätta dina fötter, så har du ingen del i mig. Och helt plötsligt förstår Petrus att det finns något djup i det här med att vara berörd och att behöva bli berörd. Så han säger, som vi vet, tvätta inte bara mina fötter, rör vid hela mig, tvätta hela mig. Inte bara välvalda ord, utan en kram. Handling visar det här med ömsesidig aktning och respekt. Hur går det för oss som har barn som vi tycker inte alltid gör som vi vill? Dåliga föräldrar, dålig hemmiljö. Ja, det kan vara anledningen, men det behöver inte vara det. Och till oss alla skulle jag bara vilja säga att det finns en som också är vid den som känner sig misslyckad. Den Gud som själv fick se hur hans barn väljer att gå sin egen väg. Trots alla de ljuvliga förutsättningar som de första av Guds barnen, Adam och Eva, hade. Hela paradiset, alla fruktbärande örter och alla träd som fanns där, bara ett enda skulle de låta bli. Allt annat var öppet. Hela världen ligger för er skull tillgänglig. Gud, paradis, gemenskap, äkthet, renhet. Allt fanns i paradiset. Men också där fanns den gamle ormen som bedrog. Han som vet om smärtan när det ser ut att gå fel. Han är med varenda en av oss. Barnen som försöker lyda och akta och vörda är med oss när vi blir gamla och sörjer över vad vi inte har gjort mot det våra. Vi som inte längre har tillfälle att visa aktning och vördnad och bara har sorgen kvar. Han är också med oss för att ge oss den tröst, den hjälp och den befrielse vi behöver. Och till dig som just nu kanske funderar över hur du ska gå, då ska jag ge dig ett minnesord här mot slutet. Psalmen 55. Kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Han ska i evighet inte tillåta att den rättfärdige vacklar. Folkskolläraren Bengt Nyström skrev så här i en psalm han har, den enda han har i sångboken och psalmboken. Och då skriver han så här att ditt krav är så stort och min kraft så svag. Så lär mig, o Herre, att tro, att helga mitt verk åt din kärleks sak och glömma mitt eget liv. Den bördas tyngd som gör ryggen rak, du skördarnas Herre mig giv. Vilka ord! Den bördas tyngd som gör ryggen rak. Varenda förälder har den bördan. Varje barn har den bördan. Bördor brukar böja ryggar, men det finns bördor som gör ryggen rak. En av de bördorna är det fjärde budet. Akta, hedra din fader och din moder. På det att det går må dig väl och du må länge leva i ditt land. Det första budet som har ett löfte med sig säger Paulus, för övrigt det enda budet som ger ett löfte istället för ett förbud. Det fjärde budet är inget förbud. Det är ett löftesbud och det är riktat till barnen. Inte till föräldrarna i första hand, utan till barnen är detta underbara bud riktad till. Den bördas tyngd som gör ryggen rak, mig skördarnas herre giv. Så ber vi som barn, som föräldrar, som närstående, som medmänniskor i den gemenskap här i denna värld där du har satt oss. Låt oss få leva det, Herre, och hjälp oss att kunna hämta kraften ifrån den kärlek som du har och som vi får älska dig med. Tack för den källan. I Jesu namn. Amen.